Välkommen till Soloprenörskan, podden där jag, Melissa Milak, pratar med helt vanliga företagare. Välkommen till Soloprenörskan-podden. Idag ska jag prata med Rebecca som lämnade Sverige för livet i Spanien. Så, hej Rebecca!
Hallå Melissa!
Vem är du? Var är du från i Sverige?
Jag kommer från Uppsala, född och uppväxt där.
Och vad hände? Alltså om vi går direkt på saken. Vad hände? När kom den här idén om att du ville leva livet lite annorlunda?
Alltså den slog tydligen ner, eller jag vet inte om jag är född med den, men jag har fått återberättat av min mamma redan när jag var så här 3-4 år. Om man som vuxen frågar barn så här, vad vill du göra när du blir stor, eller liksom frågar om livet, så hade jag tydligen redan då väldigt starka åsikter. Mitt svar hade varit någonting i stil med typ, jag vet inte vad jag vill göra, men jag vill inte göra som du och pappa, hade jag sagt. Varpå mamma lite så där, ha okej, okay, vad menar du då? Och då hade jag tydligt sagt så här, jag vill inte ha ett jobb där jag måste gå och lämna mina barn hela dagarna och vara borta och komma hem sent på kvällen. Det var liksom, där startade bara hela, jag har alltid haft någon form av dröm att så här, kunna jobba hemifrån, kunna styra min tid, kunna välja. Det har liksom funnits hela mitt liv. Sen har ju det såklart tagit olika svängar om vilken väg man ska göra det och så. Men hela det här med att vi idag befinner oss i Spanien, det har också egentligen funnits med länge. Så mina föräldrar hade ett andelshus, eller har ett andelshus här nere, som de har haft sedan innan jag föddes. Så vi har ju varit här nere regelbundet. Inte jättemycket och inte ens varje år, men ändå regelbundet under min uppväxt. Och det har alltid drömt som i familjen och pratat om att tänk om man kunde ha sitt eget ställe och åka oftare och sådär. Så att den har också, den är väl nästan inte ens min från början. Den är liksom ärvd, den visionen, eller vad man ska säga.
Spanien-drömmen.
Ja, exakt. Och sen så flyttade min syster faktiskt ner för 6 år sedan. Så hon tog den liksom stafettpinnen och drog iväg från familjen.
Men hur gjorde hon, om jag får liksom flika in där, vad gjorde hon, bara liksom, hur gick det till?
Ja, alltså hennes historia är faktiskt kul, för det tog ungefär en månad från att de ens funderade på det till att de var borta, och nu är det 6 år sedan. Det var att hon också råkade träffa en kille som också är uppväxt på samma plats i Spanien som vi har varit återkommande. Också från samma stad, alltså från Uppsala. Och hon kände bara också så här, jag måste göra någonting eget med mitt liv. Vill göra någonting annat än det jag gör. Så hon bara råkade hitta en onlineutbildning i personlig utveckling och sälj som råkade vara i Marbella. Visade den för killen, varpå han bara, vi drar. Så de bara tog bilen och drog ner typ 2 veckor innan kursen började, och så gick hon ett halvår och plugga, och sen kom de aldrig hem. Så att det blev liksom hennes, ja, hon bara drog och försvann. Och det gjorde ju så.
Tror du att det är lite generationsgrej, att både liksom millennials men också de yngre generationerna nu är mer benägna att följa sin egen dröm än tidigare generationer var?
Alltså, det tror jag generellt, dock tror jag inte det om min syster. Min syster är inte så himla, alltså hon tar inte så mycket egna initiativ, eller gör egentligen, hon är inte en person som gör såna här saker, det är jag som gör det i vår familj. Men hennes kille som hon hade då var väldigt drivande, så att hon hade någon att luta sig mot liksom, blev hennes dragplåster iväg så att säga. Men annars generellt så tror jag absolut att de här tankarna, de här sakerna är lättare för då dagens 25-åringar än för min mamma som är 65, liksom, att tänka sig och byta liv. Eller, alltså, världen är så stor för oss idag. Att byta stad för mamma hade ju varit liksom, som det kanske är för mig att byta land. Då.
Men tror du att det har varit liksom ett tryggare sätt att följa drömmen för att hon hade någon som hon kunde luta sig mot? Och för det är också att ni redan hade, ni kände till stället, och du har din syster här i Spanien på samma ställe. Tror du det har bidragit till att du liksom vågat ta steget också?
Jo, men det skulle jag absolut säga. Alltså, så fort man, alltså det har ju sänkt tröskeln. Jag menar, nummer ett så tänker du tröskeln att faktiskt ta oss till den platsen som är typ den enda platsen i världen som jag känner till förutom staden jag växer upp. Så bara det gör ju att så här, många är så här, ni är så modiga. Då bara, ja, fast jag är det minst modiga man kan vara av att vara modig. Alltså, det var ju inte så att jag tog en enkel biljett till en stad jag aldrig har varit i, utan man är ändå bekant liksom. Och sen så sänktes ju tröskeln otroligt mycket i och med att min syster nu har bott här ett tag. Och många saker som jag kanske hade varit mer noga med att lösa innan jag åkte blev så där, äsch, vi löser det sen. Alltså, skiter sig i saker, så alltså, de bor här. Vi kommer kunna få hjälp. Liksom. Hennes nuvarande pojkvän är spanjor. Vi kommer kunna få hjälp om det är saker vi inte förstår. Så att det gör det ju absolut. Och det är också därför jag, alltså, när jag pratar med både vänner men kanske framförallt följare, så blir det ju sådär att alltså, så fort du bara har någon i din närhet som du på något vis känner dig, vad heter det, som du klickar med. Du känner så här, vi är ungefär lika. Man känner sig lite så. Och så gör den personen någonting. Då blir den saken plötsligt så mycket närmare än själv. Liksom, mot när det bara är, inte vet jag, framgångsrika influencers. Eller som sagt, så här coola digital nomads på YouTube, ja, som man aldrig har pratat med. Alltså det blir så stort steget.
Man känner det svårare att nå någonting som någon där borta gör än din närmaste vän gör.
Exakt.
Men din resa var inte lika,
nej, lika min
snabb, höll jag på att säga.
Nej. Och den är väl inte helt klar heller. Det blev ju så, alltså jag blev ju både inspirerad och liksom avundsjuk på att min syster tog det här. Alltså att hon gjorde det. Och då började ju, jag gillar inte svensk vinter. Det är varför jag liksom främst vill bort. Jag har egentligen inte haft från början tankar på att jag vill liksom lämna Sverige och aldrig se tillbaka, utan det är ju möjligheten att kunna förkorta vintern eller helt slippa vintern i Sverige. Så då gick ju tankarna väldigt mycket så att så här, hur ska vi kunna göra det? Första tankarna var att ha liksom, men dubbelt boende eller att ha sitt boende i Sverige men kunna liksom hyra eller någonting på vinterhalvåret. Men det, Man fantiserade och man lekte med tanken, men tanken blev inte mer än att så fort man lekte med tanken så kom det någon, ett frågetecken som man inte riktigt visste svaret på. Då la man det liksom på hyllan och var så här, ja, det vore nice, men typ, nu måste jag diska eller städa eller ja, man måste göra saker. Men så var det faktiskt, jag var på en promenad i snöstorm med en vän och så diskuterade vi båda att så här, gud, det är så vidrigt här i snöstormen. Och liksom, man får dagliga uppdateringar från syrran på Instagram med palmer och sol och hav och liksom, jag bara blir bara irriterad och ja. Och så nämnde jag bara den här grejen att ja, men jag har ju funderat på så här, men man skulle ju kunna bara hyra ut vår lägenhet och så kan man åka ett halvår och prova liksom. Man kan ta tjänstledigt om man liksom, killen hade heltids full, vad heter det, vanlig anställning. Man kan ta tjänstledigt, man kan liksom, så sa jag liksom såna här smarta saker. Och så det enda hon kontrar med när jag liksom har rabblat klart är så här, varför gör ni inte det? Och det där slog så himla hårt. Det blev så här, som att, jag vet, ja, men hon träffade ju en nerv som jag liksom ändå hade undvikit själv.
Ja, det slut på ursäkten.
Ja, och så blev jag så här, ja, men varför gör vi inte det då? Om jag nu sitter här och är så här, det är väl bara och bla 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 och det går att lösa det här. Så bara, varför gör ni inte det då? För pratar du år efter år om att du vill saker men du gör inte. Så då på typ någon månad så la vi också ut vår lägenhet på Blocket till uthyrning och ordnade alla de sakerna. Och då var tanken att vi drar till Spanien, vi hyr någon lägenhet. Jag jobbade lite online då också. Men alltså så här, inte så mycket, men jag hade lite online grejer. Jag tänkte jag kan ta med mig det, killen fått tjänstledigt och så bara testar vi, så kommer vi tillbaka sen och lever våra liv och så kan vi ta en ny funderare då. Och då blev det, alltså så här, den tanken växte också på ett par månader från att vi skulle bila ner och bo i en lägenhet till att, men tänk om vi kunde låta resan ner ta lite längre tid, se lite mer, för då slog det också mig den här tanken att ska du verkligen åka raka spåret till den enda andra platsen du känner till? Du kanske ska passa på att uppleva lite mer saker. Så då tänkte vi på det och så blev det dyrt att man ska hålla på att vara borta länge och bo på olika hotell. Och så tänkte jag så här, men vi är ju inte så knussliga. Vi kan väl ta med oss tält eller bo i bilen. Man kan fälla sätena liksom. Och så tänkte jag, men vi kan ju byta upp oss lite. Vi behöver ju inte ha en så liten bil. Vi kan ha en lite större bil så blir det lite lättare att bo i bilen på vägen ner. Och så gick de där tankarna tills att vi bestämde oss för att så här, vi köper en skåpbil och bygger om den. Och så provar vi vanlife som jag trodde att jag så här, åh vilken briljant idé jag har kommit på. Tills jag kollade YouTube och bara, okej, det här är...
Alla gör det. Okej, så din sambo, hur var han, alltså var han med på det här från... Fick du övertala honom eller var det så här, vi drar till Spanien och han bara, ja!
Så jag har ju den stora fördelen på ett sätt. Att jag är den med tokiga idéer, stora drömmar, stora visioner. Jag kommer på mycket och ibland konstiga saker. Men han är liksom väldigt chill och är bara så här, ja men det låter ju kul. Och sen när jag liksom har, jag måste ju kanske ändå sälja in det lite grann liksom, med allt det positiva och vad jag tycker och så, och hur vi ska lösa vissa grejer. Men sen när jag blir lite nervös, för det blir jag varje gång, jag drar igång ett projekt, jag hittar på saker och säljer in det och bara yes. För då känns det som att så här, vi måste göra det här annars går jag under, så då säljer jag in det. Och sen så när vi har liksom beslutat saker, kanske lagt ut lägenheten och allt det här, då börjar det liksom, så bara, vad har vi gjort? Hur ska vi överleva det här? Tänk om, tänk om, tänk om. Och så får jag lite panik och då så är han likadan fortfarande, lika så nästan melankolisk, lugn och liksom bara så här, det kommer bli bra, var lugn.
Min sambo brukar säga, för vi är likadana, och han brukar säga, nej men nu är det sent påtänkt, att nu har vi redan gjort det här.
Ja, nej men så att det är så här, det är jättebra för att jag får ju utrymme för liksom allt sånt. Sen kan det ju ibland vara frustrerande också, för att jag kan känna, bara för att vi drömmer och gör mycket så är ju inte det utan motstånd, om man säger så. Man möter ganska mycket motstånd och ibland så känner jag så här, skulle man kunna få hjälp över det här motståndet kanske? Men han är ju liksom lika, han är så här, nej men går det inte att få åka till Sverige igen? Jag är så här, nej. Han är så nöjd liksom.
Det är skönt. Jag önskar ibland att jag var också sån, att man liksom inte, att det inte är så upp och ner, så mycket drama i ens liv. Men samtidigt är det det som gör livet spännande.
Ja, precis. Så fort jag försöker att vara lite mer jämn och lite mer liksom, jag gillar trygghet jättemycket, men blir det för tryggt då liksom, då dör jag långsamt. Sen absolut, blir det för otryggt då blir det jobbigt också. Så att ja, det gäller att hitta sin sweet
spot. Men drog ni till Spanien sen? Vad hände?
Ja, precis. Det här var 2019 och då byggde vi om en skåpbil och drog, men då körde vi mer vanlife, så då var vi ute och åkte en hel del, men vi hängde ändå en stor del i Spanien liksom, som var tanken från början, i och med att min syster bor här, det är bäst väder här i Europa på vintern och ja, sådana saker. Men då var det ändå vanlife. Det fick vi avbryta för att jag blev gravid och covid kom mitt i vår resa, så att vi åkte hem och avbröt det. Och bildade familj och jag lade ner mitt företag och funderade på vad jag ska göra med livet och ja, sådär. Och sen så under föräldraledigheten, då drog vi till Spanien igen en period, och då var vi föräldralediga, så då behövde vi inte fundera så mycket på pengar och sådana saker. Det var ju igen sambons liksom jobb, men sånt löser man. Så då var vi där jag menar, något halvår och hyrde lägenhet som en lite mer normal familj. Och sen så kom vi hem förra sommaren, var hemma, alltså inte i somras utan ja, 1,5 år sedan, snart 2 år sedan nu. Var hemma ett år och det var kul att vara hemma några månader, träffa människor, vara nära liksom mamma och pappa och sådär. Men sen så bara började krypa i mig igen att det är, jag längtar efter någonting annat och ja, vi måste iväg igen helt enkelt. Och då fick vi inte hyra ut vår lägenhet längre. Då sa föreningen nej, att nu har ni hyrt ut. Och vi fick hyra ut några månader till. Men jag kände bara så här, vi har provat hyra ut nu i 2 omgångar. Jag vet vad det är jag vill. Hur lång tid ska det ta att dra av plåstret liksom? Nu måste du nog hoppa. Så då, efter en hel del funderande, då sålde vi lägenheten och inte exakt allt vi äger, men liksom nästan allt vi äger. Och bestämde oss för att så här, vi flyttar in i en husbil. Det är liksom målet. Det hade varit as nice att ha ett boende i Sverige som är trevligt på sommaren och ett fast boende i Spanien där vi då kan vara resten av året. Men det är ganska långt ifrån vår nuvarande ekonomiska situation. Och då stod jag också mellan så här, okej, ska vi båda jobba heltid, bo där jag större delen av året inte vill bo och liksom mer eller mindre leva för de här veckorna som blir lediga på sommaren. Och då ändå så bodde vi på ett ställe där jag inte tyckte om att bo på sommaren, i en lägenhet i stan liksom. Och hur många år måste vi jobba så för att eventuellt ha en ekonomisk chans att kunna ha dubbla boenden? Alltså jag såg inte ens det som rimligt. Sen ville jag driva företag och liksom hade ju även då idéer om det. Men det var ändå så där, vi kommer få vänta många år. Och den här bilden och visionen jag har är så här, finns det? Går det att tänka på ett annat sätt? Går det att göra på något annat vis än vad de flesta gör? För de flesta gör ju så. De har dubbla boenden, de åker mellan Spanien och Sverige. De har barn svensk skola här nere och så pendlar de liksom. Och inget fel på det, men för oss så var inte det rimligt inom en snar framtid. Så då var jag så här, hur ska vi kunna rent ekonomiskt vara på två ställen samtidigt nästan? Och då blev det så här, ja men vi har ju bott i en bil förut. Och vi tyckte inte det var särskilt jobbigt. Så då blev det att vi så här, vi köper en husbil. Då kan vi vara i Sverige på sommaren, vi kan vara i Spanien på vintern. Och det är billigt. Så att dels så behöver vi inte ett så stort startkapital för att kunna börja drömmen. Men även sen när vi har stadgat oss lite, kanske skaffa jobb eller liksom få en mer stadig inkomst, då kommer husbilslivet göra att vi kommer kunna lägga undan ganska mycket pengar ganska snabbt och ta nästa steg liksom, mot att vi ska hyra eller göra andra varianter. Så det blev helt enkelt vår, bara så här, hur kan vi snabbast möjligt få största delen av kakan? Jag menar, jag har ju inte uppnått alla mina drömmar, men vi checkar av många boxar av det jag vill ha i livet. Och så fick jag göra avkall på andra saker. Jag menar, dusch och tvättmaskin är nice, men...
Men jag tänker, du har börjat leva, du är ju inte ens 30. Och...
Jo.
Eller?
Jo, vi pratade om det här för inte så länge sedan, jag fyller 40.
Jag har bestämt att du är 27, så... Men, nej, men poängen är att du är fortfarande ung. Det är inte så att så här, jag har inte uppnått allt jag vill i livet. Det har ingen. Det har inte ens en 80-åring. För att man vill ju alltid någonting mer. Man vill ju någonting annat. Men vad jag fascineras av är det här. Det är så många som går och lever ett liv de hatar i stort sett. Som de mår jättedåligt av. Men kallar det för tryggt.
Yeah.
Alltså, jag har ändå ett bra liv. Det var liksom vad folk säger. Och lever i det här ekohjulet som gör dem sjuka, som gör dem liksom nedstämda. Men vågar inte titta ens på, finns det ett alternativ? Vad vore ett alternativ? Vad tror du? Du jobbar ju ändå med folk som har den här typen av drömmar. Men liksom, vad tror du är största hindret att folk inte ens vågar fundera på drömmen?
Det är flera olika aspekter. Dels så tror jag att de allra flesta lever i, alltså deras egna bubbla visar ingenting annat än det den sortens liv de har. Och då är vi tillbaka igen på det vi pratade om innan. Alltså får man en nära vän som gör någonting så vidgas liksom så här, åh, är det här möjligt för sådana som oss? Liksom.
Mm.
Och de flesta har inte sådana personer i sin nära omgivning. Och då blir steget så himla stort, eller man kommer inte ens på tanken. Det är liksom, det är normalt att ha fantasier. Det är nästan så folk inte ens tänker att det är en dröm, utan det är liksom man fantiserar sig bort om, tänk om det var så här, eller tänk om jag inte behövde jobba heltid, eller ja. Men eftersom ingen annan gör så är det en fantasi och inte någonting som faktiskt kan bli en dröm och ett konkret mål och någonting man kan ta steg mot. Så det tror jag är liksom det första. Man hänger med fel crowd, som man brukar säga.
Ja, omge det med bättre folk helt enkelt.
Men sådär, och inget fel på allt det där. Bara det att det vidgar inte ens vyer så värst mycket. Sen så känner jag också, både från mina, alltså hur jag själv har känt, men många jag pratar med, så känner man att den här drömmen eller idén, om livet man vill ha. Så här, vore man helt säker på att man skulle uppnå det där man vill, då hade man kanske vågat prova. Men det är så väldigt många som inte riktigt vet om de kommer nå hela vägen, eller om man kommer att nå en bit, eller liksom, och sen känna att man inte ville det. Alltså till exempel då, jag har ju fått höra ganska många, eller man hör ibland sådär att, ja men man tror att livet ska bli bra bara för att man flyttar till Spanien, och då har man inga problem för att solen lyser, och så är det ju såklart inte. Och det finns de som flyttar till Spanien och så flyttar man hem, och då är det lite den här, ja det inte var väl gräset grönare på andra sidan. Så att den här rädslan för människor att andra människor ska se att man antingen inte når fram eller att man ångrar sig, att det blir som någon form av att man måste stå upp för det sen då, eller att man måste försvara att man ville prova en sak. Det tror jag också är en väldigt, väldigt stor sak. Och sen det som har varit min största, så det är klart att jag också har tampats med vad folk tycker och tänker. Liksom. För varje ny tokighet jag hittar på så släpper ju det. men jag har absolut känt av det. Men sen är ju det som har varit störst för mig, det är så här, du vet vad du har, du vet inte vad du får. Och man är livrädd, för man tror att om jag ger upp det här jag har nu, så kommer jag aldrig kunna få tillbaka det någonsin igen. Och det är ju väldigt sällan sant. Det är sant till en viss nivå. Min stora rädsla var ju att sälja vår lägenhet. Till saken här att jag köpte lägenhet väldigt sent. Jag var runt 30 för att vi inte hade ekonomisk situation. Och vi kan inte få hjälp hemifrån, bla 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 bla. Så det var liksom ett stort mål, någonting jag hade jobbat för länge jämfört med mina vänner då. De hade,
jag bara så här, vänta ursäkta, sa du att du är 30? Jag är 42 då och jag har inte köpt någon lägenhet.
Nej, men som sagt, igen, the crowd man hänger med liksom. Men så i min värld så kände jag mig liksom sen och allt sånt där. Så att när vi väl hade lyckats med det och inrett den här lägenheten, totalrenoverat den, allting sånt i ett bra område, drömmen om att bo nära mina föräldrar när jag har barn så de kan hämta på dagis, allt det där hade vi ordnat. Och då att så här, ska vi verkligen sälja den för att prova, så här, för det första så här, bo i husbilen, är du galen? Men att byta land, och så tänker man så här, men jag kanske inte ens, tänk om jag inte vill, tänk om jag inte vill bo där liksom mer än ett år eller två, tänk om, tänk om, tänk om. Och då var ju min rädsla så här, ja, jag kommer inte kunna få tillbaka den här lägenheten. Och det är ju nog sant. Att så här, nej, precis den där lägenheten är ju väldigt liten chans att du får tillbaka. Men finns det någon rimlighet i att du skulle kunna skaffa en lägenhet i ett område relativt nära det området där du bodde? Och skulle du kunna renovera den om du vill så att du trivs i den? Ja. Alltså.
Ja, alltså ursäkterna är sällan logiska.
Ja.
Alltså, våra rädslor är inte så att det, du har en logisk rädsla, det är någonting som kommer anfalla dig, du kommer dö. Det är alltid så här med saker man hittar på som, när man verkligen tänker efter, okej, så men vad, hur stort problem är det egentligen, rent faktamässigt, då var det liksom inte alls.
Nej.
Men ändå går vi inte hela vägen. Alltså vi stannar ju vid rädslan oftast. Man går inte liksom och tänker efter, okej, vänta, men är det här sant? Jag känner igen mycket, förlåt, säg vad du skulle säga.
Jag blir så pratig när jag kommer igång. men jag tror att det också är, alltså, så här, den stora anledningen att de flesta inte agerar. Alltså för rädslan vad man har, men, eller att förlora det man har, inte kunna få tillbaka det. Och jag tror att det är just det där att man stannar. När den där rädslan eller frågan dyker upp, då känns det väldigt obehagligt. Och de flesta vill inte stanna i den känslan. Och då är det bara, det är lättare att då vara så här, jag har det bra, jag har det tryggt, jag har mat över huvudet, jag ska vara tacksam. Bla. Alltså liksom, det är lättare, det är, för stunden är det lättare, precis där och då. Än att så här, stanna i det här nu, djupdyk i, vad är det som är läskigt? Vad är det som gör ont? Är det liksom... Och en sista grej också, varför jag nu satsar på att göra det jag gör, är ju att många har ingen att bolla det med, utan de blir verkligen helt ensamma. Många har ju inte ens sin partner. Jag har ju ändå haft en sambo som jag har kunnat lyfta de här sakerna med, som inte har skjutit ner mig direkt, utan som har varit så här, intressant, berätta mer om hur du tänker då liksom. Och det märker jag också när jag pratar med människor, att så här, de har inte den. De har inte den att bolla med. Lyfter de det med sin liksom förälder, eller de blir bara så här, men är du galen? Du har ju liksom ett superliv. Ska du ge upp den här karriären du har byggt upp? Eller ska, alltså så här, man får ju mest bara, folk spär på rädslorna snarare än att så här, okej, låt oss sätta oss ner och prata om de här rädslorna och se vad som kommer fram. För ibland är det ju inte ens den där första rädslan som är den riktiga rädslan, utan den är ju bara en symptom på en annan rädsla, hur man ska säga. Så att det tror jag också är en sån sak, att man har inte någon som tar sig tiden att lyssna. Men kanske framförallt det som jag har fått höra att jag är ganska bra på, det är att jag liksom gör det lite obekväma och fortsätter ställa de frågorna. Att det är så här, okej, okay, du är rädd att bli av med lägenheten, men så här, sen då, fortsätt då, vad är du rädd för med det? Och att man liksom tvingas att gå igenom, processa hela det där. Och för mig behövde jag processa det många gånger. Det var inte första gången jag gick igenom den här cykeln som jag bara, okej, nu fattar jag att jag inte behöver vara rädd. Nej, det tog många vändor innan det hade liksom, innan det slutade kännas. När det kunde bli mer ett konkret, alltså något konkret att ta på, något som var utanför mig. Att här, kolla på det här logiskt nu, hur är det? Det tog många svängar att så här, detacha mig från.
Alltså aldrig prata om, känner väldigt mycket igen jobbet, att det här med folk ska våga starta eget. Och där, det är också en sån här dröm som avviker från de flestas liksom normliv, att alla går till jobbet, men här ska, vem är jag att gå hitta på en ny grej och jag ska gå och starta eget. De flesta ser att de är rädda misslyckas. Alltså hälften gör det inte för att de är rädda att misslyckas. Och det är ju väldigt mycket om det här, vad ska folk säga?
Ja.
För att om jag misslyckas, då har jag sabbat allt och då är livet förstört. Så det är så här direkt drama, jättestort. Det är inte som att man kan starta ett nytt företag eller att man kan gå och söka ett jobb eller så, utan livet är över. Och också att, vad ska folk säga? Om jag misslyckas, om jag startar ett företag och, som du säger, om ett år bestämmer mig att det var inte så kul att driva företag, jag vill hellre liksom jobba. Det kan man ju göra. Alltså man måste ju testa för att veta. Men jag tror att folk är rädda av den, bara på den tanken. Om jag bestämmer mig att inte göra det längre, då kommer alla tro att jag har misslyckats. Alla kommer säga, kolla på dig, din misslyckade människa. Eller det liksom inte går bra, man vet inte. Väldigt många startar företag utan att veta liksom vad de håller på med. De skaffar ingen kunskap, de bara går och startar ett företag. Och då är ju risken egentligen stor att det inte kommer gå så jättebra. Men istället för att gå och liksom ta hjälp, skaffa kunskap, göra om, då kanske man lägger ner och då känner man sig misslyckad och skäms. Och det är det jag tycker är så synd, att man inte går vidare med den, som du säger, där man är obekväm och går, okej, okay, så men vad är nästa steg? Vad kan jag göra?
Precis, varför funkar det inte här? Liksom? Alltså, vad kan jag göra annorlunda? Finns det en annan väg att prova? Som inte, ja.
Det känns som att folk inte förstår att det är de som bestämmer i sina liv.
Nej, men jag tror att vi har inte riktigt heller, de flesta, eller flesta, jag vet inte om det är de flesta, men många i alla fall, blir ju heller inte tränade i det här. Det slog faktiskt ner lite som en blixt här i veckan, att jag var så här, oj, men typ det jag gör när jag hjälper människor, det är ju det du gör när du hjälper folk att driva företag. Alltså så här, vi blir ju lärda att ta order och följa instruktioner och liksom inte tänka själva direkt så mycket ja, men jag menar, vi ska följa mamma och pappa och sen ska vi följa lärare och sen ska vi liksom så, och så blir man anställd och då till största delen så får du liksom arbetsuppgifter tilldelade som du ska lösa. Så att det är inte så konstigt att man inte har lärt sig att leda sig själv eller att ifrågasätta saker överlag eller ifrågasätta sig själv eller sina värderingar, sina tankar. Så det är därför jag kan känna ibland att så här, när jag pratar med människor och vi ska liksom ta en riktning på så här, men vad är det du vill eller vad är det du inte vill eller sådana saker, så märker jag väldigt ofta att så här, det här låter ju som när någon coachar någon i business. Att det är liksom samma steg du ska ta. Du behöver lära dig att så här, du behöver ett mål och en vision. Vart är vi på väg? Sen behöver du skapa någon form av handlingsplan för att ta dig dit. Du behöver ha någon form av budget. Du kan liksom inte bara wing it och hoppas att det liksom funkar. Alltså det kan man, men då får du ju kanske, då måste du vara beredd också på att köra i diket och gå tillbaka och köra. Alltså, då får du krascha många gånger. Det är också fine, det är ett sätt att komma framåt. Men då måste du vara beredd på det. Liksom. Så att det är så mycket som är väldigt likt. Och att man bara inte har lärt sig det här. Inte ens för sitt eget privatliv. Om man inte vill starta en firma. Men jag tror också därför många. Jag kan bli, vad heter det. Många hör av sig till mig ibland och tror att jag hjälper människor att driva företag. Vilket jag ju inte gör. Men jag tror att det är för att det är så mycket som är så likt. Mm. Att hur du ska driva ditt liv är väldigt likt hur du driver ett företag. Mm. Och människor som driver företag, de har ju liksom lärt sig, om de driver framgångsrika företag, har ju lärt sig så många nycklar. Så de blir ju också, vad ska jag säga, framgångsrika i livet. Alltså inte bara i sitt företag, utan de har lärt sig hur de ska leda sig själva till framgång i olika delar av sitt liv. Mm. Så att, ja, jag tror det finns så himla mycket som... Det är samma sak fast bara olika mål. Eller vad ska
precis,
säga.
Jag brukar säga det, att det är som ett projekt du ska leda. Alltså att man tittar på det som ett projekt. Många till exempel när det gäller företagande så är folk så här, om det inte går bra då tänker de direkt, åh jag är så värdelös. Jag bara så här, men det har inget med dig att göra. Du är en jättebra människa. Det här är ett projekt du har här borta. Du vill uppnå något i det här projektet. Var i projektet är det där problemet har dykt upp? Hur kan du lösa den? Och det är det här det handlar om även här. Jag vill göra någonting nytt. Okej, hur gör jag det? Hur tar jag mig dit? Men ekonomi tror jag är... Alltså om jag jämför med det jag jobbar med och det du jobbar med. Så första frågan är ju, hur ska jag ha råd? Efter det här, om man kommer över det här att man kommer att misslyckas.
Yes.
Så är nästa steg, okej, men hur... Jag har inte råd att driva eget till exempel. En vanlig mening. Och är inte det också en sån sak som folk känner att, men hur ska jag ha råd att bara liksom se upp mig och dra till Spanien eller vad det nu är man vill, vad det nu är man vill göra i sitt liv?
Jo, alltså det skulle jag säga är en av de största och första trösklarna som folk har. Att så här, det tar stopp vid att det inte finns ekonomiskt utrymme till. Och det handlar inte om att man måste vilja byta liv och flytta till Spanien eller så, utan det kan ju typ handla om att man skulle vilja renovera huset. Men alltså det, små grejer så. Och där är ju, jag kan ibland vara kanske lite hård när det kommer till ekonomi, men jag kan vara så här, men du måste få dina prioriteringar rätt bara. Alltså och dina, inte, det har inte att göra med alls hur jag gör mina prioriteringar. Att jag prioriterar att bo i en husbil väldigt simpelt för att förverkliga en dröm. Det är inte alls säkert att det är ditt sätt att prioritera. Men väldigt ofta så har ju folk inte riktigt 100% tagit aktiva beslut. Utan det har bara blivit. Och man hänger på den här liksom... grejen som alla andra gör. Man byter upp sig i boende för det är liksom inte fint att bo i hyresrätt och man målar in sig i liksom man målar in sig i alla de här kostnaderna som man skapar. Och sen och då har man inte råd att göra så mycket annat. Men det går ju att välja om. Det är det jag menar att det är så här okej, men du trodde ju såklart. Det är ingen som skapar ett liv som de tror att de ska må dåligt eller ogilla. Utan man, alla har ju en så här, ja men jag ska utbilda mig, jag ska skaffa ett bra jobb, så jag får en bra inkomst. Jag kan bo på ett bra ställe, åka på bra semestrar. Liksom, tryggt och bra och fint och ha lite guldkant och allt det här. Men så många som gör det känner ju sen så här, okej, nu är det gjort. Jag är 35, 40, inte vet jag. Nu då? Ska det här liksom...
Och det här dag, allt.
Dag ut och dag in så är det samma. Men på något konstigt vis så snurrar ändå hjulet fortare och fortare utan att livskvaliteten ökar i samma takt. Liksom när vi är ganska unga, liksom från 20, då gör vi olika saker. Man utbildar sig eller man gör saker och i takt med att inkomsten ökar så förbättrar vi vårt liv. Man kan liksom, man har lite mer pengar till mat, sen kan man ha ett boende, så kan man köpa lite bättre kläder. Alltså där ser vi en stigning i livskvalitet, vilket gör att det går igång på den här karusellen som vi drar igång. Men sen kommer folk på något vis till en nivå där det är så här, nu är det ganska stilla. Och drar jag ner på takten nu, då kraschar livet. För att jag har liksom byggt en maskin som gör att, den här måste, att det måste liksom snurra. Så att det är väl där jag, och jag förstår. Jag har ju liksom också nära vänner som har gjort det här. Och som kanske har varit ut, liksom sjukskrivna för utbrändhet till och från. Eller om man inte har gått så långt, så är det mer den här känslan av att så här, ja men så här, är det här allt? Nu ska jag hålla det här i 20, 30, 40 år. Och sen får jag vila typ och få tid att göra någonting annat. Men samtidigt så att jag, men välj om. Alltså, är det att bo i det här huset med den här poolen, med att ha båt, med att också ha en jacuzzi, med att ha 4 tv-apparater, alltså är det det som gör ditt liv riktigt värdefullt? Är det det som du kommer att så här, när du inte orkar stå knappt längre liksom, är det det du kommer komma tillbaka till och vara så här, jag hade i alla fall pool, eller jag hade i alla fall tv-apparat i varje rum, det är ändå lyckat. Så här, och är det det, bra. Det är inget fel på något vis. Men om man inte känner att man är nöjd och glad och kan leva livet på det sättet man vill, så går det att välja om. Men jag förstår att det är läskigt och svårt beslut. Men det går ju att gå från det där livet man har skapat. Och det måste inte vara drastiskt nytt en husbil utan, utan bekvämlighet alls. Det finns väldigt, väldigt, väldigt många olika sätt att leva och bo och försörja sig. Och ja, så det gäller egentligen bara att så här, de flesta börjar inte leta. Och det är väl det. Så att så här, tillbaka till ekonomin, så skulle jag säga, de flesta har råd att göra det mesta. Alltså som är, inte köpa private jets och sådana saker, men liksom...
Nej, men nu, alltså jag tänker så här, vanliga människor. Men jag tänker, det går åt så otroligt mycket pengar till vardags, till saker, just för att hålla liv i det här ekorrhjulet.
Precis, och så många kostnader som ibland blir för att man inte har tid att göra dem. Eller liksom, jag vet, väldigt, väldigt många, när vi kollar och går igenom folks budget där, så är det så här, matkostnaden är skyhög. Nu har maten också gått upp väldigt mycket, men...
Varför tittar du på mig när du ser det?
Det finns bara att titta på.
Alltså, vi lägger hur mycket som helst på mat, men vi är medvetna om det. Det är en annan...
Är det medvetet? Och igen, så stort missförstånd är att så här, ja, men för att du ska ha en budget eller för att du ska göra prioriteringar, så betyder prioriteringar att du ska ta bort allting. Du ska liksom dra ner. Nej, nej, nej. Utan det är så här, vill du ha möjlighet att gå ut och äta ofta eller köpa fina råvaror eller ta hämt kassar eller vad det är, ja, men då är det ett aktivt val och då kanske man drar ner på någonting annat. Om, eller liksom, man väljer kanske inte att bo då i 300 kvadratmeter huset med pool. Om man inte har ekonomi för det. Men just att så här, ja, men väldigt mångas matkostnad är ju skyhög för att de har inte tid och ork att göra riktiga planeringar för maten. För att livet är så hektiskt och jobbigt. Så att man så här, oj, det här var slut. Vi åker och handlar bara det. Nu var det här, och vi har ingen mat ikväll. Vad ska vi göra? Och alla är trötta och barnen skriker i bak. Vi tar hämt mat på vägen för att vi måste lösa livet. Fullt förståeligt, men det behöver inte vara så. Det är bara att så här, det är svårt och det är jobbigt när livet snurrar på och man är i den här spiralen. Det är svårt att bryta. Men det går liksom. Det är väl det jag skulle säga, att det är så här, för de allra flesta så har man råd med det mesta, men de flesta tänker att det här de vill, det de längtar efter, de ska få det också. De ska inte göra avkall på något, de vill bara ha mer. Och och det är någonting man kan hålla fast vid, tycker jag. Alltså i den mån att så här, det är mitt mål, det är min vision. Men vad är det jag behöver här och nu idag för att må som bäst här och nu idag? Jag menar, min vision för mitt liv är inte att jag ska leva resten av mitt liv och dö i min husbil. Men för att jag skulle må så bra som möjligt och känna mig så levande som möjligt och ha kraft och ork till mitt liv, så var det här en prioritering som jag kände var rätt för mig. Men det betyder inte att jag så här, jag kan aldrig ha både. Alltså det där jag drömde om från början. Boende i Sverige, boende i Spanien. Jag kan fortfarande ha det som vision. Men min prioritering blev att ge upp det jag hade. Skaffa något annat. Ja.
Men vad är det du hjälper folk med idag? Alltså, vilka är det som tar hjälp av det, om man ska säga så?
Jag skulle säga att det är längtande kvinnor. Främst mammor blir det som attraheras av mig. Och det är just när, alltså de längtar efter någonting. Tyvärr ofta bort. Men bort från eller till. Många gånger vet de vad det är, som mig, jag har en stark längtan till liksom, ja, men Spanien, solen så. Men många gånger så är det också att de inte vet vad de längtar till, men de vet vad de längtar från. De längtar från stressen, snurret, att känna att liksom, varje dag inte är en levande dag, utan man överlever bara. Så det är ju de som tar hjälp av mig. Och sen det jag gör, det är att jag hjälper dem att så här, våga drömma. Och sen att skapa konkreta handlingsplaner för att faktiskt ta action på det de vill. Så att först handlar det om att landa någonstans i en riktning. För det är väldigt många som saknar riktning. Man, som sagt, det kan vara spretiga tankar. Men att landa någonstans i så här, okej, men vi behöver ta ut en riktning. Och där blir många jätterädda. Det märker jag så här, många jag har pratat med. Och så kommer vi fram till någonting. Till exempel den person i mitt medlemskap nu. Hon vill leva i Spanien och hålla retreat. Så hon utbildar stresspedagog och sånt. Och sen så vi hade landat i det, vi hade pratat mycket och kommit fram till att så här, men vet du, en konkret sak du kan göra när vi lägger på nu är det här. Och man såg hur hon var så här, du vet, det glöder lite i folk. Och så frågade jag så här, hur känns det nu? Hon var, jo, alltså det är jättespännande. Hon var, men jag är också livrädd. Jag är så här, okej.
Okay. Då är det rätt. Det är då det är rätt. Det är
såhär
pinsamt. Det är såhär, jag vågar inte erkänna för någon. Man känner att man är glad och man är pirrig. Men man tycker det är pinsamt att säga det.
Ja.
Alltså, och man är livrädd. Det är då man har hamnat i rädd dröm, tycker jag.
Ja. Och så blev hon också så här. Hon hade fått en konkret sak att ta action på. Som är så här, fullt möjligt för henne att börja göra idag. Och så var hon så här, hon bara, ja men så här. Men tänk om jag inte vill det här. Och det är jättevanligt att folk så här, så länge det är en dröm, någonting som är lite luddigt så där, då känner man sig trygg i att drömma om det. Men när det ska bli konkret action så blir det jätteläskigt och man börjar ifrågasätta sig så här, men vill jag verkligen det här? Tänk om jag gör det här och upptäcker att jag inte vill göra det. Och då sa jag det så här, ja men nummer ett, så här, upptäcker du att du inte vill det här, då behöver du inte göra det här. Det är liksom inte
det är inte värre än så.
Nej, du behöver inte, bara för att vi jobbar mot det här nu och för att du säger att det här är en riktning du är intresserad av, så det är ingen som kommer hålla någon liksom pistol mot huvudet på dig och säga att det här är det du måste göra. Om du upptäcker på vägen att så här, när det börjar bli mer verklighet, att så här, nej men det var inte den här verkligheten jag inbillade mig. Och jag skulle också säga så här, de allra flestas drömmar förändras längs vägen, för du har en dröm, du vet inte riktigt hur något är, och när du börjar skapa drömmen till verklighet så märker du hur den är. Och så är det så här, det här gillar jag mer än, det här gillar jag inte mer än. Okej, en ny dröm växer fram i jakten på drömmen. Det är liksom en process. Men väldigt många blir rädda när man börjar ta konkreta steg, för att de är rädda att de inte ska få ångra sig. Och jag är så här, du får ångra dig hur många gånger som helst. Och det handlar oftast inte om att ångra sig, det handlar om att utvecklas och det handlar om att upptäcka vad det är du tycker om och vad du inte tycker om. Du kan inte sitta hemma och stirra på tvn eller gå på ditt vanliga jobb och tänka ut saker. Du måste uppleva dem, eller du måste börja göra dem, du måste börja ta steg liksom. Så att, ja.
Det känns som att du förklarar hela min kurs, min startade kurs. Alltså på riktigt, allt du säger, jag bara, det är så. Alltså, jag har ju elever som också så här kommer med någon idé, och de har det här, vill jag starta eget inom. Och sen börjar de ta stegen, de börjar räkna, de börjar fundera, de börjar så här tänka, jag har en hel modul där man ska verkligen tänka efter, vad vill jag, hur mår jag, varför vill jag detta, hur vill jag leva? Och när man har gått några steg, några moduler, då är man så här, ja, men jag vill inte det här överhuvudtaget. Och så kan de komma och liksom, de börjar med en idé och så startar de faktiskt eget i något helt annat när de är klara med kursen. Men det är den här resan, den här utvecklingen som är liksom det viktigaste egentligen, för den tar aldrig slut. Så även när du har startat ditt företag, när du har flyttat till Spanien, när du har gjort vad det nu är du själv drömmer om, så är det fortfarande typ första steget i ditt liv. För du fortsätter utvecklas, du fortsätter lära dig. För jag tänker också att det kanske kan vara så att folk är rädda att ta några steg. och sen ångra sig eller ändra sig och känna sig, ah, men nu slösar jag faktiskt tid och pengar.
Ja, jättevanligt.
Men det gjorde du inte. Du har lärt dig massor.
Och jag måste, det är liksom... vad skulle du ha gjort med tiden annars?
Tittat på tv, alltså... blott i mobilen.
Ja, och så här, och pengarna som du har eventuellt lagt, det är också så här, för de hade du inte, du hade inte haft dem på ett sparkonto om du inte hade gjort det här. De allra flesta hade inte haft det. Man hade bara lagt det på någonting annat som troligen inte heller är någonting som du kan använda idag, utan det var typ på hämtmat eller på liksom en extra tröja som man använt en halv gång. Alltså...
Men det är så upp, jag vet det. Det är så samhället är riggat egentligen, att du ska utbildas till att bli en duktig arbetare som får ett jobb och gör sitt jobb och konsumerar så att ekonomin ständigt kan utvecklas och öka. Så det här är ditt jobb här i livet, enligt liksom samhället. Du ska jobba, du ska konsumera, du ska göra rikare, rikare, och du ska alltid kämpa och vara med i ett ekorrhjul. Och då är det inte konstigt att man liksom plötsligt ska vara någon helt annan och tänka helt annorlunda. Så det här är ändå en tuff process att börja avvika från normen.
Ja.
Och strunta i vad folk ska tänka och tycka. Det är liksom en jättestor utmaning det här. Men jag tänker så här, man måste ju titta inåt. Är det de här människorna, är det de som lever mitt liv eller är det jag?
Ja.
Jag vill inte ångra mig.
Det är exakt
samma. Jag orkar mer.
Precis, det är exakt samma för mig. Jag tror också så här, varför vissa inte tar action. Alltså en av mina, att jag tar action är ju alltid att jag väger att agera mot så här, att inte agera. Alltså, och då blir det ju så här, ja det är läskigt och jobbigt att agera, att ta action på det här. Men hur blir det om jag inte gör det? Alltså hur tycker jag att min närvaro, alltså tillvaro är idag? Och för mig, när jag har tagit action, så har jag alltid landat i att så här, det är egentligen en större smärta att stanna än vad det är att ta steget. Mm. Och som sagt igen, det kanske inte är första gången jag tänker på det som jag landar i det. Men tids nog liksom, så blir det ändå det. Och ja, jag är ju väldigt, vill ju utmana väldigt mycket just det här med alltså misslyckande och prestationer överlag. Jag har ju varit en sån som själv har jagat prestationer. Det är liksom där mitt värde har suttit tidigare. Och man vill liksom... Så här, om man tittar bara på vårat, så här, ja men flytta till Spanien, då vill man ju att det ska bli, så här, det ska resultera i, vi ska bo i den där fina våningen med havsutsikt, med stor balkong, med, alltså så här, influencers drömmen när man ser att de filmar fint och det är bubbel och det, jag vet inte allt vad det är. Så här. Ja, det är det ska resultera i. Det är då det är värt, alltså om det blir så, då är det värt att vi gör det här. Medan jag bara vill så här slå hål på allt det där. För att jag är så här, okej, men säg att vi kommer hem då nu snart. Om ett par månader eller om ett år. Eller antingen för att vi har ändrat oss. Men säg att det till och med är för att det är så här, nej men vi får inte det här att funka nu. Liksom. Vi får inte till ekonomin eller vi får inte till och jag vet inte. Vi får inte till det. Vi åker hem. Är då den här tiden, den här hem, alltså den här... Vad heter det? Erfarenheten, är den inte värd bara för att det inte resulterade i det där målet som man kanske liksom drömmer om. Och det är det jag verkligen vill vara så här, nej, och det är inte det som är grejen. Jag är väldigt så här, jag tänker väldigt ofta på min dödlighet på ett positivt sätt ändå, inte för att jag är rädd för den, men för att jag verkligen vill känna så här, när jag inte orkar prova mer saker i livet, då vill jag ha, jag vill ju hellre. Så här. Jag tror jag uttryckte det så här en gång till en kompis, att jag kommer aldrig någonsin säga så här, kommer du ihåg det där året när vi jobbade kvar på jobbet och bodde kvar i samma lägenhet? Alltså det är så här. Och de allra flesta lever mer eller mindre samma liv år efter år efter år efter år. Och igen, älskar man det så jag dömer inte, men för mig så kände jag så här, men när man tittar bakåt så kommer jag ju allra mest ihåg så här, kommer du ihåg när jag startade ett eget inackorderingsstall? i höll 1,5 år för hyran var alldeles för hög mot vad jag kunde ta ut i liksom så. Men jag fick göra det, jag fick testa min grej, jag fick lära mig så mycket på det. Kommer du ihåg när vi drog iväg i en skåpbil? Kommer du ihåg när vi var gravida och körde mot deadlines på covid-stängningar igen? Alltså där, det är de sakerna som jag vill samla på mig under livet. För jag tror att det är det som kommer ge mig liksom mening och värde, inte att så här, att jag lyckades många saker, alltså så här, jag vet inte, men just
ja, alltså också. Vad jag tycker det här låter, alltså när jag tänker så här när du pratar, och så tänker jag att vi behöver gå typ tillbaks till när vi var 5 och börja omprogrammera oss. För att när vi var små, alltså när man är litet barn, då lär man sig ständigt nytt. Alltså från att gå till att prata till. Men man får, alltså när man sitter och målar, då kladdar man och då testar man. Och då man, alltså allt är tillåtet. Man fantiserar, man leker och liksom hittar på lekar. Alltså allt är verkligen möjligt. Och sen slängs man in i skolan och då ska man liksom börja göra som man blir tillsagd resten av sitt liv. Så jag känner så här, vi behöver gå tillbaks till att våga fantisera, våga leka, våga gå utanför gränser och bara vara. Och därifrån börja säga, men vad vill jag? Vad hade varit kul? Hur skulle jag vilja ha det?
Ja, och det går att för de allra flesta, alltså som så här, som för dina kunder att här, starta eget. Jag startade eget när jag fortfarande hade anställning. Om man liksom inte är, man måste inte vara svart eller vit när det kommer till någonting. Och så här, ja, nu är vi ganska liksom, inte 100% klippt navelsträngen ännu. Vi är fortfarande inskrivna i Sverige, vi har inte varit borta så länge än och sådär. Men jag menar, det var inte vårt första steg att bara ta vårt pick och pack, sälja allt och dra. Utan vi har ju varit här flera omgångar och då behöll vi det mesta av vår trygghet hemma för att liksom doppa foten lite, prova, är åt det här hållet vi är på väg. Det måste inte vara vi kastar vårt gamla liv och ska ha något nytt, utan det är, för de allra flesta så är det bara så här, kan vi få in en liten liten del av någonting som går i linje med dina värderingar och dina mål, så kommer hela ditt liv kännas liksom mer givande och värt. Du måste inte kasta allt det gamla liksom, utan det är bara den här lilla lilla delen som gör att du känner att det blir små framsteg mot någonting som du är exalterad över. Och det måste inte vara att byta land, som sagt, det kan vara att planera en fest. Men det är så mycket saker som vi tänker som vi bara aldrig gör, som inte ens handlar om, det är inte ens stora saker. Det kan vara allt från så här, vadå, vem älskar inte vänner och trodde att så här, mitt liv kommer vara som vänner när jag blir stor. Ja, men nej, ingen har tid att göra någonting, man träffar aldrig sina vänner, och ska man boka in en dejt med andra vänner som har barn så är det om 2 månader typ. Det är också så här, gör något åt det då. Alltså gå inte bara och tänk de sakerna, boka in, ha en helg i månaden, eller alltså så här, det går att göra små saker. Och det är det jag pratar ofta om, att maxa livet. Och att maxa livet är ju just så här, allt från sådana små saker, få in sådana glädjegrejer i livet, men ha det inte bara, låt det inte vara en tanke som kommer och går, typ när man diskar eller dammsuger, att så här, just det vore kul, och sen är den borta igen, utan så här, fånga de där sakerna och gör det till en verklighet, så att livet blir, vi har massa åtaganden, vi har massa ansvar, ja, det är liksom, det är en del saker som måstas liksom. Men allt som inte måstas, strunta i det och gör roliga, planera för de roliga grejerna.
Jag brukar säga till folk att när de börjar säga jag måste säga bara, det enda du verkligen måste är dö. Det kan du inte påverka, det kan du inte göra något åt, det där kommer att ske. Så att allt andra, antingen vill du det eller så vill du det inte. Det är liksom ingen annan som har bestämt att du måste. Om du verkligen inte är så här hotad med pistol mot huvudet, för då riskerar du ditt liv. Men man är sällan i den situationen. Men jag tror också att varför folk inte tar de här stegen är att det blir en typ av prokrastinering. Att man, alltså drömmen är stort. Säg att, om vi nu säger att någons dröm är att flytta till Spanien och bo där på heltid. Då tänker man först, åh, det där är en jättefin dröm. Och så kommer alla, men det är med det, men det är problemet, och hur ska jag göra det här, och hur ska vi ha råd, och hur ska man göra, hur köper man ett hus i Spanien, kan man bo där, kan, alltså alla miljarder frågor kommer upp, och det här är samma sak när de som vill starta eget, alla de här rädslorna och funderingar, för att allt kommer upp på en gång i huvudet, och då blir man överväldigad, och där tar det stopp.
Ja.
Och det är där vi, det är därför de behöver ta hjälp av mig eller dig eller vad du, eller vem som helst, beroende på vad de vill uppnå. Att få, alltså det här steg för steg. Okej, vad är mitt första steg? Och titta på första trappsteget. Bara kom över det här. Det andra kommer att lösa sig, men kan inte göra allt på en gång. Det är helt omöjligt. Det är vilket projekt som helst. Om du ska göra en teateruppställning eller så här. Det är inte så att allt är färdigt på en dag. Ni måste börja planera, vad är det som ska göras? Alltså allt handlar ju egentligen om projektledning. Att man liksom får ner det i mindre steg och sen, okej, okay, vad är det första? Vad är den andra? Vem kan jag ta hjälp av? Vad behöver vi skaffa? Vem gör kostymerna? Vem, alltså det är så. Men vad kan man göra med dig? Jag måste säga, om man nu drömmer om att, ja, men se att man känner att livet är inte perfekt. Jag är inte lycklig där jag är. Och jag skulle vilja göra något annat. Det behöver inte vara liksom flytta utomlands, men man känner att man är fast och skulle vilja göra något annat. Kan man höra av sig till dig? Hur, liksom, vad gör du?
Ja, alltså dels så rekommenderar jag min Instagram om man vill känna lite på mig först så här. Vem mer är hon? Men sen det jag
Vad
konkret
heter
gör,
du
det
på
är
Instagram? Förlåt, innan vi går vidare.
Rebecca understreck another way, stod väl också i bilden, så det var väldigt konkret. Och jag just det,
Jag
har du något?
lägger in det, för jag tänker ni som lyssnar på podden, jag lägger in det under
Just
här
det.
under.
Och min huvudverksamhet, eller vad ska jag säga, min huvudtjänst som jag har, det är en medlemstjänst som heter Maxa livet just. Och den vänder sig till kvinnor som bara känner sig redo att ge sina drömmar en chans. Som vill sluta bara längta och vänta på vad de nu väntar på. Och det är där vi då gör det som jag nämnde tidigare. Man tar ut en riktning som man på inget vis är tvungen att hålla sig till för resten av livet. Men vi tar ut en riktning och vi skapar den här, precis det du pratar om, så här, handlingsplan. Vi måste ta hela den här överväldigande känslan och få ner konkreta saker. För vi skjuter ju upp när vi inte vet hur vi ska göra en sak, vad vi ska göra eller vilken ordning eller ja, allt det där. Så att det blir väldigt, att det alltid finns någonting att konkret ta tag i. Och sen så såklart, i och med att det är ett medlemskap så är ju communityt en väldigt stor del av det hela. Även när du har ett tydligt mål och du har en liksom ganska många steg klara framför dig, så du har att göra ett tag, då behöver man ju stöttning på vägen. För att även om du vet vad du ska göra så kommer det dyka upp liksom rädslor och monster och hej och hå, eller så slår den där grejen dig just att så här, men gud, jag kom just fram till att jag kanske inte vill det här riktigt. Då är det så här, okej, men då måste vi backa lite och så tar vi en ny riktning och så gör vi om det igen. Så det är ju liksom en process. Så det är.
Jag gillar tanken att man inte är ensam, för det är ganska läskigt. Så jag gillar tanken ändå att man inte är ensam i det och att det finns, att man är där med andra, att man ser, också att man omger sig, som du pratade om innan, att man omger sig med andra människor som vågar gå utanför normen. Så att jag gillar tanken på att det här är ett medlemskap.
Ja, men jag kände att det var det jag själv lite grann har saknat. Jag har ju, vad ska jag säga, slagit mig fram ändå, eller vad man ska säga. Men det hade varit kul att ha något sånt här redan när jag började. Och det jag har fått höra från medlemmarna nu är just att de uppskattar också att det är inte till exempel bara för människor som vill flytta till Spanien eller bara för människor som vill en viss sak, utan liksom de gillar att vi har olika drömmar. Men det är ju precis som vi har just kommit fram till, att oavsett vilken dröm så är processen exakt densamma. Så att jag har ju också till exempel människor som vill starta eget i mitt medlemskap, men jag hjälper dem ju inte att starta eget, utan då blir ju min grej istället så här: vet vi någon som vet hur man startar eget? Kan vi kanske ta hjälp? Börja lära? Kan vi liksom, finns det någon kurs vi kan gå? Finns, alltså så här. Så att det, och det som har varit roligt med att folk har olika drömmar är ju att när man kommer från olika, det blir ju inte branscher nu, men om jag jämför med det, att människor i olika branscher nätverkar, så får man liksom inputs som man kanske inte hade fått om man bara pratar med de som vill samma sak. För då är man igen i en bubbla och vi tittar bara på det här. Det finns så mycket saker vi kan lära oss när vi har vitt skilda mål, men man bara kan sno så här, men gud, det skulle jag också kunna göra fast jag ska göra en helt annan sak. Så det gillar jag också. Det ger mig också mycket liksom. Att de får dela med det. Och sen så en stor del både i medlemskapet men som jag också hjälper till med utöver, det är ju just det här med alltså budget och pengar. Eftersom det är en stor grej med vad man än vill göra så handlar det om hur ska vi göra, hur får vi råd liksom. Och jag har ju medlemmar i medlemskapet som deras enda mål det är att, så här, att ha en större guldkant i tillvaron. De vill liksom frigöra eller skapa lite mer pengar för att kunna gå på bio oftare med barnen. Det är inte en större dröm än så. Men det är också, det är precis lika viktigt som att byta land eller vad man nu vill. Och då, så vi pratar mycket om pengar. Vi har till exempel, hade jag ett webbinar om budget för någon månad sedan. Vi kommer prata lite om börsen. Vi har en kommande om några månader om skuldstrategi. Så att vi pratar mycket om pengar också. Och där har jag också en tjänst utanför medlemskapet där jag hjälper till att skapa budgeten. För där finns det så många trösklar för folk.
Ja, tack, jag vet. Alltså, jag är dålig på matte. Alltså, om jag fick en krona för varje jag är dålig på matte, jag kan inte siffror, så hade jag nog haft det där slottet vid havet i Spanien med infinity pool. Men det tycker jag är så synd, för att det här är inte liksom hjärnkirurgi, den matten och de budgetnivån som både du och jag lär ut. Det är liksom så här plus minus, så här mycket lägger jag på det, så här mycket lägger jag på det, så här mycket får jag in, så här mycket lägger jag ut.
Men jag har ju kommit fram
det,
till
det är så
att
enkelt.
Ja, alltså alla kan den matten.
Absolut.
Men det är ju igen det här överväldigande känslan liksom. Var ska jag börja? Vad är ens rimligt att lägga på det här? Hur vet jag det? Alltså det är så mycket frågor och folk är så rädda att ta fel beslut, så det är bäst att inte ta något beslut liksom. Och så skjuter man på det. Och sen så har jag också uppmärksammat att något som verkar vara en förmåga jag har som inte alla har. Man tror ju att det man själv kan, det kan alla andra också. Men en förmåga jag har är att jag är bra på att planera och är bra på att strukturera. Så att ta liksom en bunt information och sortera in det i liksom kategorier och liksom göra saker systematiskt, det är någonting som kommer väldigt naturligt för mig. Vilket gör att en budget och att följa upp den och ha koll på det här, det finns en... Liksom, jag kan lära ut en strategi för det som jag trodde att så här, det kan väl alla göra, men för vissa så kommer det inte lika naturligt och det blir för jobbigt bara att sätta ihop det. Så att, ja.
Jag har ju köpt, alltså jag vet att folk tror att om man kanske har pluggat ekonomi eller så kan man all det här. Och visst, jag har 5 år universitetsutbildning i ekonomi. Jag har jobbat som privatrådgivare på bank. Jag kan allt det här egentligen. Men jag tyckte det var så skönt att ladda ner din budgetmall. För då slapp jag göra den. Alltså jag hade säkert kunnat ta... Men det hade tagit mig tid att sätta mig ner och pilla i. Det hade tagit en evighet. Och jag helt ärligt ska säga att den hade inte varit lika bra som din. Jag tycker den är superbra. Så jag kan verkligen rekommendera om ni ska börja se över er ekonomi. Mm. Vad exakt är det du lägger pengar på? För jag tycker det är väldigt mycket så här ögonöppnare. När vi plötsligt såg, oj, vi hade visst lagt 17 000 på mat den här månaden. Och vi bara så frågar runt hur mycket lägger folk. Och de bara, ja, men kanske 3 000 per person. Vi bara, okej.
Okay. Ja, exakt. Alltså de flesta vet ju inte. De flesta tror att de vet var pengarna tar vägen. Och det man har lite koll på, det är ju de fasta, alltså det du har en räkning på. Det har ju folk ett hum om. De kanske inte vet på kronan vad de lägger på varje räkning, men de har ett hum. Men det är allt det andra sen. När jag hjälpte min senaste person med budget här, så i det hushållet, det är 2 personer och de får in 62 000 efter skatt varje månad. Och så han bara... What? Alltså där, 62 000 i månaden, vart tar de vägen? Vad blir det? Det är så här... 700, jag vet inte ens vad det blir, men alltså över 700 000 per år. Det är nästan miljonen per år. Och det här är människor som inte själva ser sig som Ja, men de är helt vanliga. Det är liksom inte mycket pengar. De lever inget extravagant. Alltså de har det helt vanliga svenssonlivet. Som visserligen är en ganska hög standard. Absolut. Men ändå, vi pratar mellan en halv och en miljon kronor per år. Som man inte riktigt vet vad man gör av. Alltså, det är klart man skulle kunna förverkliga de flesta drömmar när man börjar tänka, alltså när man börjar höra det, att det är så här, det är nästan en miljon per år. För många är det en miljon per år om man lever. Alltså,
ja.
Klart att det går att förverkliga drömmar. Jättemycket pengar.
Men jag tycker det är fascinerande ändå att alla har samma problem. Det spelar ingen roll om du får ut 10 000 i månaden eller om du får ut 50 eller 100 000 i månaden. Så länge du bara fortsätter i det här ekohjulet utan att stanna, utan liksom att prioritera om och kolla liksom vart försvann pengarna, så är man fortfarande i samma problem. För att ju mer man tjänar, desto mer ökar man sina utgifter också. Man tar dyrare lägenhet, man köper dyrare mat, man köper fler prenumerationer, man köper dyrare bil, man tar väldigt många fler lån. Det här är liksom jättevanligt. Och det gör att du fastnar ändå.
Ja, och de flesta av de där sakerna är ju inte saker som egentligen höjer det långsiktiga värdet på livet. Mm. Det är klart att det är liksom nice och kanske bo i ett hus eller en lägenhet och så vidare. Men måste man bo i det största huset eller måste man ha, alltså så här, att flytta, att åka runt i en bil, den bilen man hade innan, och så byter man upp sig till en bil som kostar 200 000 mer. Alltså, du kommer fortfarande bara åka i bilen. Det är liksom ditt liv. Du är jätteglad när du hämtar ut den nya bilen och du kanske är glad de första dagarna, veckan, veckorna. Alltså, tycker ju bara det här. Det är som att gå och köpa en topp. Det är jättekul första gången vi använder den, men sen är den ju gammal. Det är liksom, man måste på något vis börja, ja, börja sluta prioritera den här kortsiktiga lyckan. Och jag förstår att det är svårt, för de flesta jag pratar med, det blir ju så här, men man vill unna sig att gå ut och äta, man faktiskt unna sig att köpa det här fina sminket, den fina hudvården, den bla bla bla. Och nu ska jag säga något som kanske är unpopular opinion, men, men många gånger så tycker man att man behöver unna sig det där för att livet är inte så kul. Man lever, och jag har känt det själv. Innan jag bytte inriktning i mitt företag så jobbar med hälsa. Och när jag gjorde det och liksom var igång och rullade och allting, så liksom, då levde jag i min dröm. Jag jobbade hemifrån, jag hjälpte folk med det. Jag hade inga problem att hålla mig borta från liksom godis och onyttigheter och allt det här.
Sen när livet blev,
vänta Rebecka. Det är någonting fel på din internet. Jag hör absolut ingenting.
Ja.
Nu är det, förlåt. Nu får du berätta om allting.
Ja, okej. Okay. När jag jobbade hemifrån med mitt företag tidigare, med min andra inriktning, så hade jag inga sådana här känslor av att så här, jag måste unna mig att äta chokladkakor på kvällen eller vad det nu kan vara. Sen en period i livet så blev livet jobbigare. Så vi hade mer vanliga jobb, man hade ingen tid till någonting. Jag var inte på väg någonstans mot min dröm, utan jag kände det bara som att livet stod still och det var inte så kul. Nog kom det också med känslor av att jag måste ju någon gång få ha det lite trevligt. Så jag måste få unna mig godis. Jag måste få köpa den här liksom dyrare maten. Jag måste få, för att så här, ja, men det är klart att vi alla vill känna glädje och lycka i livet. Men när jag har varit lycklig i livet så behöver jag inte de där sakerna som köper lyckan kortsiktigt, om du förstår. Och det där kan ju vara himla lätt att trampa någon på tårna med, att säga, ja, men det är för att du är så olycklig i ditt tråkiga liv.
Det är därför du köper saker.
Men man kan bara så här, kändes det som att det var lite jobbigt när jag sa det, så försök att bara så här, nej, det kanske inte gäller dig. Men fundera på det två gånger bara, att så här, finns det någonting i det? Alltså, är man svinlycklig när man vaknar på morgonen för att man är så himla liksom taggad på att ta tag i det man har på att göra-listan, lovar jag att man har mindre sug efter att sitta och leta efter nästa fina dagkräm som ska ta bort en rynka. Alltså det, man har ett annat fokus.
Vad jag tyckte var bra med att göra din budget, liksom gå igenom sakerna, Det var inte, alltså det, mycket av det var ögonöppnare, inte på hur mycket pengar jag lägger på saker, utan vad jag lägger pengar på. Alltså till exempel så tittade jag igenom prenumerationer och sen tittade jag så här, vi har Netflix, vi har Disney, vi har HBO. Och visst, det är inga dyra, det är liksom sammanlagt kanske 400 spänn på alla fyra eller tre. Men jag stannade upp och tänkte, varför har jag så många? Hur mycket TVs tittar jag på egentligen per dag? Och det visade sig ganska mycket, för att jag tyckte det här var liksom väldigt kul. Jag gillar ju serier och så. Men sen var det liksom så här frågan, fast ger det mig mitt drömliv att sitta 4-5 timmar om dagen framför skärmar, antingen om det är mobilen eller tvn eller så? Och vi faktiskt tog bort de här prenumerationerna. Och som sagt, återigen, det är inte jättemycket pengar. Jag har faktiskt lagt in de pengarna på i Dreams-appen. Jag gör så här, varje gång jag tar bort någonting som jag inte använder så lägger jag den summan, så den dras ändå varje månad. Man märker inte de pengarna, man liksom tänker inte på. Men nu ligger de liksom på hög. Men det fick mig liksom verkligen reflektera över vad jag lägger pengar på, vad jag fokuserar på i mitt liv.
Exakt.
Så det har
Ja,
liksom
ja.
frigjort tid som jag nu lägger mer på. Till exempel, jag har börjat jobba mer. Det här är nytt. Senaste nytt från Melissa som undvikit jobb i många år nu. Jag har faktiskt börjat jobba mer för att jag tittar mindre på TV. Och jag känner mig gladare. Jag känner mig nöjdare. Jag har mycket mer roligt. Det var ju väldigt intressant. Jag har alltid tänkt, jag vill inte jobba så mycket. Jag vill ha tid att titta på TV. Och nu när jag så här reflekterade över, så här, ja, men är det verkligen vad du vill av ditt liv? Så plötsligt insåg jag att jag faktiskt vill jobba mer, för det var roligt. Och det här, återigen som du säger, man får ändra sig.
Ja.
Man får
Ja, för
absolut ändra sig. Och det
då
finns
var det.
dagar då jag inte vill jobba, och då struntar jag i det.
Ja, jag tycker det är så sant det du säger också, just det här med liksom att ha en budget. Jag tror jag lyssnade på någon annans podd om ekonomi och att det var just så här: okej, men alltså syns det i din ekonomi vad du värderar i livet? För det är också så här. Det är inte så vanligt. Man frågar människor så här, vad tycker du om att göra? Vad tycker du är viktigt? Vad liksom är höga värderingar för dig? Och så är det så här, okej, och är det så du spenderar dina pengar? Liksom, går de här i linje med varandra? Inte alltid ja på den.
Men du, har inte du någon webbinar på gång snart?
Ja, det har jag. Jag har ett budgetwebinar faktiskt, så lämpligt.
Vad kul, när då?
Det blir den. Jag kanske kommer att ha två, men jag kommer i alla fall ha ett den 14 april.
Ja, 14 april klockan.
11.
Och vad gör man på den då? Eller vad
Då
ska man få lära sig?
ska man få lära sig hur man gör en budget och jag kommer dela med mig av allting som jag, alltså det har ju tagit många år för mig att få till en budget som funkar att följa. Det är så vanligt att man missar utgifter eller planerar för tajt eller ja. Så att jag kommer dela med mig av hur jag liksom lägger upp det. Vad börjar jag med? Vad gör jag sen? Hur tänker jag i de olika stegen? Och sen så de vanligaste fällorna. Och sen också hur budget är kärnan i hela min ekonomi. Men för mig blir det lite som att min budget är ju också kärnan till mitt liv på något vis. Våra pengar styr ju ändå en hel del. Så att de möjligheter jag vill skapa, de måste jag göra utrymme för i min budget. Så att jag känner mig väldigt nära min budget.
Men det är bra. Jag tror ett problem, nu gissar jag, men det är så här, känsla av att folk inte vill göra en budget för att man känner att budget betyder att man måste snåla. Men det är
Ja.
inte det det handlar om. Det handlar om att se vad du gör av pengarna, vad du lägger dem på, vad du vill lägga dem på, om du kan flytta om för att leva så som du vill. Och känner jag för att lägga 15 000 i månaden på mat, då gör jag det. Det är upp till mig. Men jag har ändå koll. Det är jag som styr. Och det är det här jag också ser jättemycket i företagande. Gör precis vad du vill. Det är du som bestämmer. Men var den som styr. Låt det inte liksom dras med någonting där du inte har kontrollen. Så där tycker
Exakt.
jag det är jätteviktigt.
Ja, men det är en superpoäng du har. Ja, det får jag ju väldigt ofta, att människors direkta känslomässiga koppling när man hör ordet budget, det är liksom, det är tråkigt och det är begränsande. Det är den känslan man har. Medan för mig så är det ju precis tvärtom. Alltså min budget är det som gör allt det här möjligt. Att vi har liksom åkt på vanlife, att vi har bott utomlands i flera omgångar, att jag har kunnat driva eget företag har ju handlat om mitt budgetskills, att vi har kunnat leva periodvis på bara min sambos inkomst. Alltså allt det har ju varit möjligt för att jag vet hur jag ska hantera mina pengar. Det hade aldrig gått innan. Så att för mig är ju en budget att skapa utrymme till allt jag drömmer om. Inte att dra ner på allt som ger mig livskvalitet. Även om det, ja, absolut, det innebär ju att jag drar ner på vissa saker. Men det är de sakerna som inte ger mig så mycket värde som de andra sakerna gör. Så att, ja, jättebra poäng. Det är en så stor, jag vet inte varför det har blivit så. Att alla känner så. Jag har aldrig känt så, men jag märker ju att de
Jag
flesta andra
tror för att vi kommer, det här är ett jättestort problem. Vi tänker så här, skolan inte lär oss tänka själva, men den lär oss inte heller styra våra liv. Den lär oss inte de viktigaste sakerna i livet, som att liksom ha koll på sina pengar. Och jag tror det enda gången man kommer i kontakt med att göra budget är typ Lyxfällan. Jag har sett det på TV. Det här är människor som bara slänger pengar och belånar sig jättemycket, och då kommer de här arga coacherna och säger, nej, nu ska du sluta spendera pengar och nu har du bara så här lite kvar att röra dig på. Och jag tror det kanske kan vara så att man tänker att budget är något som bestämmer att du inte får slösa pengar. Fast budget är ju liksom du själv som bestämmer vad du ska slösa pengar på.
Ja, jo så är det. Och sen är det faktiskt, jag har ju också absolut varit med om människor där det är så här, vi måste dra ner därför du går back. Det
Ja.
kommer bli en katastrof om vi fortsätter som det är nu liksom. Och ibland så vill folk inte göra en förändring. Man vill fortsätta blunda och må dåligt för att det känns lättare. Och så tror jag också många gånger det är med budget tyvärr. Men då försöker du vara så här, du har inte sämre med pengar för att du skriver ner vad du har för utgifter. Du har samma. Det enda är att om du tar tag i det här nu, då kan du vända det nu istället för att skjuta på det tills det blir helt ohållbart. Säg att det är om ett halvår eller ett år eller 5 år. De flesta som jag har hjälpt får man ju oftast den att så här, och att jag inte tog tag och liksom investerade i och verkligen få det här gjort tidigare. Säg att man liksom har lagt en peng på att få hjälp med det. Men den pengen är oftast tillbaka efter liksom mindre än en månad när man får koll på det. Och så är det så här, på ett år då har man sparat över 10 000 för att man har gjort det här. Det är så här, hade du bara investerat i det här för 2, 3 år sedan så hade du ju haft jättemycket pengar. Och liksom så. Så att så här, läget är inte värre för att du vågar titta på hur det är. Oavsett vad det handlar om. Pengar, hälsa, relationer. Men vågar man titta på det så har man ju ett val att förändra någonting.
Att återta kontrollen, tänker jag.
Exakt.
Det handlar mycket om. Okej, så om man nu vill vara med på det här webbinariet och börja räkna lite och börja liksom så här våga planera sin dröm, men ändå våga liksom, okej, men våga titta på ekonomin. Hur ser den ut? Har jag råd? Hur kan jag ha råd? När kan jag ha råd? Att man liksom, hur anmäler man sig?
Ja, jag måste bara kolla att jag verkligen la ut länken på min
Anmäla sig, Rebecka.
senaste. Om länken är klar, allting går bra. Den ska ut på min Instagram typ 5 minuter efter att jag har lagt på.
Jättebra. När jag har fått länken kommer jag lägga ut det både i Facebookgruppen Soloprenörskan och sen i podden. Under podden här så kommer det finnas länkar till allting, till ditt Instagram och till budgetmallen och webbinariet som man kan anmäla sig.
Jag finns på min Instagram, jätteroligt med DMs. Man får jättegärna fråga. Jag är en öppen bok om det mesta. Jag vill inte bara visa när det går bra och när allting är lätt och bara så här, vi sålde allting och nu lever vi vårt drömliv och det var inga problem alls. Allting bara föll i rätt ordning för oss. Nej, ni kommer få se vad vi har för utmaningar och vad det är som är jobbigt. Och som sagt, jag vill normalisera misslyckanden eller utmaningar eller vad vi nu vill kalla det. För att vi alla har det. Det spelar ingen roll om man kollar på någon som man tycker har life figured out. De driver världens coolaste business eller vad det är. Alltså, de har också motgångar och misstag och allt vad det är. Så att jag är jätteöppen för att dela med mig av saker om ni undrar grejer. Så. Det är bara roligt. Det är det jag tycker är Det är det jag brinner för. Att
Men jag
vara...
gillar det att du har valt att visa hela resan på ditt Instagram. För att det är så mycket fake. Det är mycket så här Instagrammare som tar snygga bilder. Fast de bor i, alltså det är inte deras. De går in och tar bilder och så är de därifrån. De äger inte ens de här sakerna. Men som tittare så blir man ju liksom lurad av det man ser. Och man känner så här, ja, men jag är misslyckad. Jag skulle aldrig kunna uppnå det där. Jag gillar att du ändå visar verkligheten. Det är möjligt för alla. Så här gör vi. Så här kan du också göra. Jag tycker det är mycket mer inspirerande än allt det som är liksom fake där ute.
Jag hoppas det. Det är ju såklart tanken. Men... Det är dels tanken att jag vill inspirera andra, men det är faktiskt också en rent egoistisk tanke, för att jag är ju en extremt ärlig person. Alltså jag har väldigt svårt att försöka vara någon jag inte är, eller ja, att försöka visa en bättre bild än vad jag kan liksom leva upp till. Jag känner att jag är ändå så pass gammal att så här, gillar man inte min stil, eller gillar man inte att jag är mer lyckad eller vad man nu tycker att man ska vara, då är det inte jag som ska vägleda eller inspirera eller vad det nu än är, utan så är det.
Rebecca, tack så jättemycket att du ville vara med här.
Stort tack för möjligheten, jättespännande och utvecklande för mig.
Tack för att du inspirerar alla oss andra att våga följa våra drömmar. Och ni som vill anmäla er till webbinariet eller ladda ner budgetmallen, så finns länkar här under så kan ni göra det. Tack och hej då!
Tack, hej då!